Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Hej Frida, hur är det med dig idag?
Det är bra, det är ett regnigt och jättehöstigt Göteborg som mötte mig i morse när jag skulle åka till jobbet. Det är verkligen så här, det blåser och regnar och det är rätt så mysigt, men det hade varit gött med sol också.
Ja, men du gillar ju hösten, så att jag tänker att det är ändå, ja, men du gillar inte när det regnar på hösten såklart, vem gör det?
Ja, men det kan vara fint också, men jag kände att jag blev lite blöt i morse, så det var nog det som jag gjorde. Att jag inte helt kände att det var toppen. Hur är läget med dig? Du är lite förkyld, Pernilla.
Ja, men jag har varit lite förkyld. Hela familjen har dratt igenom en sån här typisk höstförkylning då. Och jag var sist ut, så att det var ju liksom, det kom så ett brev på posten då. Men det blev lite bättre, lite täppt i näsan bara så.
Gud vad härligt. Men vad händer hos er, Pernilla?
Ja, vad händer hos oss? Det har ju varit höstlov. Så äntligen varit lite ledig faktiskt. Hade i alla fall en och en halv dag förra veckan där jag var helt ledig och åkte iväg lite med familjen. Så det var himla härligt. Jag brukar prata om höstlovet som min härliga oas under hösten. Den är ju jäkligt lång och intensiv, arbetshösten. Liksom inga röda dagar, ingenting sånt. Så att, men det var väldigt härligt. Annars är det ju högtryck liksom, både på sälj och marknad och så. Mycket som händer.
Verkligen. Ja, men man börjar känna det nu, att vi går in på sluttampen av året. Det är liksom 2 månader kvar nu. Och december är ju rätt så kort. Det går snabbt.
Ja, men verkligen, herregud. Det går så snabbt. Och vi körde faktiskt precis innan höstlovet, så hade vi lite härliga såna här kompetensutvecklingsdagar i marknadsteamet i Sverige. Då körde vi en liten summit i Linköping. Där jag ju sitter till vardags, så kom alla härliga marknadsförare hit. Så det var typ 15 personer som hade fokus på, men det som jag gillade med det här, för jag menar, ja, det har vi ju då liksom, att vi ses konfererar och lite sådär. Men det som var nice den här gången tycker jag var att vi körde väldigt så här hands-on, det var väldigt så här workshop-aktigt, så man hade liksom på förhand kunnat boka in sig på olika sessions. Så det var liksom fokus på video och redigering, och det var fokus på liksom content och kreativt skrivande, och det var liksom lite olika typer av pass och något mer tekniskt och sådär. Så det tyckte jag var jäkligt nice, för vi är ju en rätt så stor grupp marknadsförare, och det är rätt så spridda skurar egentligen i vad man kan och vad man gjort tidigare och så. Så ja, fokus under ett par dagar, faktiskt höja oss ett par steg generellt då. Så det var jättekul.
Det är sjukt bra. Det är väldigt viktigt att påminna sig om hela tiden egentligen, och fortsätta dela kompetens med varandra. Jätteviktigt. Men du, Pernilla, idag ska vi ju kanske höja vår egen kompetens lite, tror jag. Också, vi ska ju ha en superspännande gäst som kommer att fokusera helt på sociala medier. Vi har ju inte pratat om det så mycket, mer än kanske, vi har haft lite social selling och sådär några gånger. Men generellt sociala medier för business to business-företag. Det tycker jag ska bli spännande. Det är, man har ju många frågor där. Och jag tycker det ändras väldigt snabbt. Det är ju det är mycket trender och det är mycket som kommer som är nytt. Och mycket algoritmer som ändras hit och dit. Men nu ska vi ha Cecilia Kärrberg med oss, som är vd på Digital Snack. Och jag har ju följt dem rätt så länge, så när vi började prata om att ha sociala medier som tema, så tänkte jag ju direkt på Cecilia.
Alltså så himla spännande, och det är ju också de som driver podden då med samma namn, som också har funnits med under flera år ju. Så det ska bli jättekul. Jag är väldigt taggad på ämnet, som du säger, vi har inte pratat om det tidigare här i podden. Och det blir lite kompetensutveckling. Det var ju, kommer du ihåg Fredrik, det var ju därför vi startade den här podden. Alltså en av våra anledningar var att vi kände så här, att vi får möjlighet att fråga allt som vi undrar. Så nu tycker jag att vi ska peppra.
Hälften av de här frågorna har kommit från andra, hälften är så här, jag som undrar saker.
Ja.
Men det är väldigt roligt. Och det är ett jättestort ämne. Det är ju lätt att det här blir lite spretigt. Jag menar, det känns som att de olika sociala kanalerna skiljer sig väldigt mycket mot varandra. Dels liksom i algoritmer, men hur man använder dem och allting. Och målgrupper och hej och. Så att, jag tänker att vi får nog dyka in direkt här med Cecilia.
Ja, vi bjuder in Cecilia till samtalet.
Hej Cecilia, välkommen till podden.
Men stort tack för att jag fick prata i er podd.
Superroligt.
Jag är supertaggad på att du är här. Vi pratade lite om det i försnacket, men jag har ju ändå följt er ett tag, så att det kändes klockrent att bjuda in just dig när vi började tänka på sociala medier. Mm-hmm. Så det känns lite extra roligt. Mm. Men Cecilia, kan inte du berätta själv, vad gör du för någonting?
Jag jobbar ju med sociala medier och har gjort ganska länge. Jag brukar säga att jag har jobbat med sociala medier sedan Facebook köpte upp Instagram. Och det var alltså 2012. Så jag har hållit på med det här i ett decennium nu. Och jag brukar säga att det är så här, nu får vi säga, låter. En senior person inom sociala medier låter så här. För jag är nästan typ äldst i branschen, känns det ofta som. Så sociala medier, och framförallt så tycker jag alltid har varit roligt att jobba eller tittat på lite så här hur beteenden har förändrats på sociala medier. Och hur snabbt det går. Så att jag gillar trender, jag gillar att kolla på beteenden. Och jag jobbar väldigt mycket med, liksom strategiskt med sociala medier. Mycket liksom helikopterperspektiv och sätta liksom en strategi från början. Det brinner jag för. Och sen har jag såklart kollegor också som brinner för andra saker inom sociala medier. Så tillsammans är vi ett fantastiskt team på Digital Stack.
Just det.
Det var spännande. Jag har varit igång så länge med sociala medier. Det, har ju, det händer ju så himla, himla mycket väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det har nog ändrats en hel del sedan du drog igång då, Cecilia.
Ja, men det kan man lugnt säga. 2012 då behövde företag i princip endast ha en rätt kroppad omslagsbild till sin Facebook-sida. Så var man duktig på sociala medier. Och ni, precis som vi vet ju att det krävs så otroligt mycket mer idag när det kommer till att lyckas med sociala medier. Och det krävs både liksom att vara duktig på försäljning, marknadsföring, kommunikation, relationer. Det är liksom en hel marknadsavdelning som krävs bara för att få ett Instagram-konto att gå runt.
Mm, verkligen. Men vi kommer komma in på det mer. För det där du sa något intressant där för att lyckas på sociala medier. Och det skulle vi ju gärna vilja veta då. Vad det är för någonting. Men jag tror vi kommer komma in på det. Det var lite så skönt. När kan man sätta check på den boxen? Att man har kommit dit. Mm. Men vad heter det, Silla? Du har ju jobbat med lite olika saker innan. Du är började med Digital Snack, lite så här content manager och jobbat mycket med sociala medier hela tiden. Egentligen, hur kom det sig att du valde att liksom starta eget?
Ja, det var inte en dröm som jag hade. Jag pluggade en YH-utbildning egentligen inom försäljning och marknadsföring. Och var den halvan av min klass som sa aldrig i mitt liv att jag någonsin skulle starta eget. För då har man typ inget liv. Och titta hur det blev. Så att jag var verkligen så här, jag ska aldrig starta eget. Men ungefär halvvägs in i min utbildning så funderade på det här. Vill jag gå tillbaka till mitt gamla jobb? Och jag jobbade som vice butikschef på en matbutik. Eller matvarukedja. Och ville ju inte gå tillbaka dit när jag var färdig. Och då funderade jag, hur får man jobb idag? Jo, via kontakter. Och det hade jag inga. För att jag var liksom inflyttad. Så då funderade jag lite, hur skulle jag då kunna skapa mig det här liksom, kontaktnätverket? Och då började bubbla lite kring sociala medier. Man hade haft sin Facebook-sida ett tag. Den var lite mossig, tyckte man. Men började intressera av liksom, andra sociala kanaler. Exempelvis Twitter var väldigt populärt på den här tiden. Började bubbla lite grann. Och även LinkedIn. Så att jag startade ett Twitterkonto, jag startade en LinkedIn-sida och jag startade också en blogg. Och mitt mål var egentligen med att jag skulle bygga upp mitt personliga varumärke så starkt att jag skulle bli erbjuden ett jobb utan att behöva ansöka om det. För jag visste att om jag skulle skicka in det här CV:et så skulle de börja jämföra meriter. Och det är klart att när jag inte hade några inom den branschen som jag skulle vilja jobba. Men om jag blev handplockad och man tänkte så här, men det där var liksom en duktig driven tjej. Så att jag jobbade mig genom sociala medier kan man säga, att söka kontakt med rätt personer inom, som var liksom marknadschefer, kommunikatörer, jobbade liksom på marknadssidan, connecta med dem på Twitter och på LinkedIn, och när vi sågs i verkligheten så kunde vi liksom fortsätta diskussionerna som vi hade haft på Twitter typ kvällen innan. Så jag nådde kontakter där via sociala kanaler som jag aldrig annars hade kunnat göra.
Mm.
Och där någonstans väckte min tanke att ja, men sociala medier kan liksom få mig och nå mål som jag annars aldrig hade nått. Och det, jag kände liksom magin var lite i luften kring sociala medier.
Mm.
Och sen innan jag hade tagit examen då från min IA-utbildning så fick jag förfrågan att då ta över ett socialt mediekonto från en galleria som jag skulle sköta. Så att innan jag hade slutat så hade jag ett jobberbjudande och blev tvungen att starta det där företaget. Och resten är väl inte historia än, men det var egentligen början på min resa kring att kombinera sociala medier med företagandet.
Mm.
Men det var länge, det här var ju väldigt tidigt. Jag var ju den enda sociala mediekonsulten utanför Stockholm kan ju sägas, eftersom jag har min bas i Värmland. Så det var också ganska unikt. Så min mamma hade ingen aning de första 3 åren vad jag faktiskt gjorde för någonting. Så hon lämnade liksom pengar åt mig i min lägenhet, så för att hon trodde att jag inte klarade mig. Och jag hade så himla svårt att säga till henne att jag tjänade mer än vad hon gjorde. Jag tyckte inte att det var ett riktigt jobb. Det kan man lugnt säga att sociala medier har ju gjort en otrolig resa.
Mm. Vad roligt. Det är alltid häftigt när man är med sig där från starten på någonting. Liksom innan det verkligen. För nu är det ju ett helt annat läge. Det känns som de allra flesta företag och både inom B2B och B2C har fattat grejen med att det är rätt så viktigt att synas där. Så ja, men jättekul ju. Och nu finns ni på 3 orter var det va? I Sverige?
Vi är ju inte ortspecificerad även om vi har våran hubb i Norrköping. Men vi är ju ett helt molnbaserat företag. Så vi har en tjej exempelvis som jobbar från Bali nu fram till årsskiftet. Och det var hennes dröm. Och det är klart att vi realiserar den för att vi älskar våra medarbetare. Jag har 3 kollegor som är i London nu och jobbar. Så att vi träffas på lite olika platser. Men våran hub brukar vi säga är Norrköping.
Just. Mm. Spännande. Vilken strategi. Väldigt intressant att höra hur du tog dig an att få ditt första jobb och sen då hur ni har drivit upp företaget. Hur många är ni nu totalt då?
Vi är 6 personer.
6 personer.
Mm. Just det. Men vad heter det? Det är ju jättespännande också med, kring era kunder. Vad skulle du säga är det vanligaste, de vanligaste typen av företag som ni hjälper?
Det är ju väldigt olika beroende på vilken tjänst man är ute efter. Vissa söker ju sig till oss för att de inte har någon gigantisk marknadsavdelning. Och att man behöver stöttning kring sociala medier. Man kanske sitter själv exempelvis en kommunikatör. Och ni vet väl själva jobb med marknadsföring. Då är det lätt att man hamnar i någon sorts, amen, du kan ta över all marknadsföring och det är gigantiskt. Då ska man ha koll på allt från strategi till att liksom utförande till utvärdering och få liksom det att funka. Och många sitter ju helt själva i den rollen och då är vi en stöttning på lite olika sätt. Men det kan också vara många inom offentlig sektor som köper utbildningar, workshops och föreläsningar för kompetensutveckling. Så vi gör väldigt mycket inom liksom kompetensutveckling eller stöttande gör vi väldigt mycket. Men sen är vi ju en vanlig social mediebyrå också, där vi såklart utför vissa tjänster som att publicera innehåll på sociala medier och skapar annonsering till exempel eller göra utvärderingar och nulägesanalyser.
Just det. Är det blandning B2B och B2C också då egentligen?
Mm. Definitivt, och det är så kul med det här temat på båden tycker jag, för det har hänt även där väldigt mycket de senaste 2 åren. Så ser vi att efterfrågan från business to business har blivit mycket tydligare och mycket fler än att man viftade bort sociala medier för sig bara 3 år sedan inom liksom den sektorn, så tyckte man inte att det var viktigt att vara på sociala medier, och nu ser man mycket mer vinning i det. Så att det är många, många fler business to business, men såklart ligger mer parten på business to consumer fortfarande.
Mm. Men vad tror du, vad är de största skillnaderna mellan business to business och business consumer på sociala medier?
Egentligen är det ingen skillnad. Jag tror att vi har delat upp det, att det ska vara en skillnad. För när vi tittar på business to business så tänker vi att det är stora liksom producerande företag, kanske inom industrin, som har inte en liksom lätt produkt att sälja sådär, att de inte skulle gynnas av sociala medier. Så att egentligen är det ingen skillnad, för att vi pratar ju fortfarande till personer på sociala medier, oavsett om det är business to business, det är business to consumer. Och jag funderade väldigt mycket så här, vad är egentligen skillnaden? Om man hamnar hela tiden i en liten återvändsgränd, att ja, men det är kanske längre beslutsprocesser eller längre försäljningsprocesser inom business to business än business to consumer. Men det stämmer heller inte, för att inom business to consumer så finns ju vissa bilföretag. Och det är klart att köpa en bil, det är en jättelång eller en stor investering och tar väldigt lång tid för beslutsprocessen och försäljningsprocessen. Så att det stämmer heller inte. Så att jag kom liksom till en återvändsgränd varenda gång jag tänkte så här, men det här är business, det här är skillnaden. Och så egentligen är det ingen skillnad beroende på vilken bransch inom vilket segment. Så jag skulle mer säga att ju dyrare produkter man har, ju längre är processen för att sälja in dem och få sälj och konvertering via sociala medier. Och då spelar det faktiskt ingen roll om det är business to business eller business to consumer.
Mm. Nej, det är ju väldigt sant det där. Liksom, det är ju fortfarande människor vi säljer till. Och, jag menar, ni är ju ett business to business företag. Ni säljer ju till företag, såklart. Och jag har ju ändå följt er. Ja, jag har ju följt er i många år på Instagram. Och jag började ju följa er för att ni delar jättemycket tips om sociala medier. Så det var ju superrelevant för mig att följa er och få jättemycket tips. Speciellt när jag var i början av karriären. Och sen har ju ni hängt med mig hela vägen. Ni finns fortfarande i flödet. Och ert flöde är ju väldigt inspirerande, måste jag säga. Speciellt liksom när man går in på er profil och kollar. Ni har ju lyckats hålla ihop en helhet där. Det har ni ju tänkt på aktivt, såklart, att ni ska göra. Vad är det som gör att det hänger ihop hos er?
Men vi har väl alltid haft en väldigt tydlig strategi att den ska vara en, liksom, en visuell kommunikation också. Och vi insåg ganska tidigt att det handlar inte om att man känner igen våran logga för att känna igen vårt budskap. Utan vi byggde ganska tidigt en visuell identitet istället för en grafisk profil. Vi satte ihop en grafisk profil förra veckan, för vi var tvungna att vi ska bygga om vår webb. Så då var vi tvungna att göra en grafisk profil. Annars har vi i princip inte haft någon, utan vi har byggt en visuell identitet istället. Så att när du då, Frida, får upp ett inlägg i flödet, så ska du direkt känna igen att det är från oss. Mm. Det är ju liksom det första. Men sen ska du ju också veta, såklart, att vi alltid levererar något som är intressant, som gör att du också stannar vid det. Så att det är liksom kombinationen av de två, att man väcker någonting till liv när man ser något inlägg. Sen behöver man ju kanske inte att skapa sån himla komplext flöde som vi har gjort. Jag är ju glad att Josefin hos oss är den som håller i det. För man behöver nästan ha liksom masterexamen i ekonomi för att räkna ut hur flödet ska liksom sättas ihop med de olika delarna. Så jag är glad att det inte är jag som gör det. Men det finns en otrolig genomarbetad tanke. Allt från den visuella liksom effekten till innehållet och hur det liksom mixas samman med olika delar. Med att skapa liksom känsla, med att väcka tankar, men också få, såklart, konvertering från sociala medier. Så allt är väldigt, väldigt genomarbetat.
Men är det Instagram som ni började på? Liksom ni började med podd, såklart, och sen så liksom lite fler sociala kanaler. Men är det liksom Instagram som var starten?
Vi hade väl som alla en Facebook-sida, en Instagram-konto. Men det är på Instagram som vi har våran core-målgrupp. Så det är klart att det är där vi också är allra bäst. Vi har alla sociala medier på Digitalsnack bara för att vi ska testa strategier, testa taktik och också titta på hur vi skulle kunna nyttja liksom vårt varumärke, vårt innehåll på olika sätt för att nyttja också kanalens kraft. Men om inte målgruppen finns där som diggar vårt innehåll, så är det svårt att få effekten också. Så att Instagram är definitivt vår liksom hardcore fans. Det är där vi hänger mest och det är där vi lägger mest krut på att utveckla vårt innehåll och strategier för. Så att vi utgår från liksom Instagram first och sen liksom modererar vi de andra kanalerna utifrån liksom den idén.
Det känns ändå som en lite unik approach. Jag upplever att många business to business företag tänker LinkedIn först och sen att Instagram kommer liksom, ja, men kanske som steg två och mycket mer fokuserat på kanske människorna på företaget eller sådär. Och det gör ju vi också. Och Facebook känns absolut som så här prioritering 3, 4 eller 5 då.
Ja, men jag tänkte också på, inte det är supervanligt. För övrigt så läste jag ju den här, ni hade gjort en egen tolkning av den här rapporten som kommer varje år, Svenskarna och internet, som jag såg att ni hade summerat lite på er webb. Och där tyckte jag var intressant att man kunde läsa, och det hade inte förändrats särskilt mycket från 2021 till 2022, att 84% av de svenska internetanvändarna använder ju sociala medier dagligen. Och jag tänker, hur vanligt är det när ni träffar kunder att man liksom avfärdar och säger, men våra målgrupp finns inte på sociala medier? Hur ofta får du höra den?
Allt mindre. Men däremot så hör vi allt mer att man inte har resurser mer än att hantera en Facebook-sida. Och det skrämmer mig kanske mer i det när du tog upp den här rapporten, som är ju fantastisk, som man lutar sig mycket på när det kommer till användandet av internet och sociala medier i Sverige. Då ser man ju fortfarande, om man bara granskar statistiken i sig, att det är väldigt många som använder Facebook, egentligen alla ålderskategorier förutom de allra yngsta. Men när man går in och tittar också vad de gör på Facebook, så använder de ju inte liksom Facebook-flödet, utan de grattar folk på födelsedagen, de är med i grupper och tar del av evenemang och Messenger. Och det är klart att när vi börjar bryta ner vad man faktiskt gör på de olika sociala kanalerna, så får vi mer kunskap om också hur vi ska lägga upp vår strategi. Så det skrämmer mig mer att vi fortfarande satsar så himla mycket på Facebook och glömmer bort andra liksom kanaler där man kan nå andra målgrupper. Eller att man bara, som ni var inne på, satsar på LinkedIn som man tycker att det är den bästa liksom business to business-kanalen. Men det kan finnas. Alltså att TikTok kanske skulle ha funkat ännu bättre. Jag tror att man är fortfarande i det här att man låser fast i väldigt traditionella kanaler och inte vågar bredda lite.
Just det. Men vad skulle du säga är de vanligaste utmaningarna ni stöter på, som man har inom sociala medier, just inom business to business?
Med mycket resurser såklart, och kunskap. Man sitter oftast, det är kanske det som skiljer, att business to business eller business consumer företag är väldigt medvetna om att man måste vara duktig på sociala medier, medan business to business företag har inte behövt att vara det, för deras business har liksom funkat väldigt bra ändå. Så att det har tagit längre tid för dem att hoppa på det här med liksom sociala medier och sin nyttan i den.
Ja, men det är ju en jättebra utmaning. Alltså att man har tvingat fram det egentligen. Att behöva göra det. Mm. Men hur ser det ut kunskapsmässigt då? För vi har ju pratat många gånger i den här podden om att det är så otroligt tufft, alltså, att vara marknadsförare av idag med hur mycket du förväntas kunna. Och det är så djup kompetens inom varje område. Nu pratar vi liksom om sociala medier idag som ett liksom expertområde. Hur ser det ut kunskapsmässigt? Tycker du att man har tillräckligt bra koll på hur man bäst jobbar med sociala medier?
Kompetensen kring sociala medier blir också mer utmanande för alla. Vi brukar alltid, för att få frågan att så här, vad är nästa sociala media? Vart ska man vara? Liksom? Superpepp på att veta vad nästa social media var att slå. Vi får aldrig den frågan längre. Och det kan bero på att man har så fullt upp med de kanaler som man redan liksom, som finns där ute, att man har panik att liksom bara lära sig vad skillnaden är att lägga upp något på Pinterest och Instagram och målgrupper där. Och det blir så otroligt komplext. Och nu när vi tittar på bara Instagram, som har massvis med olika format inom plattformen i sig, alltså vi har flödet som kräver en typ av strategi eller innehållstaktik. Vi har stories som kräver en annan, som är bra för andra, liksom framförallt interaktion. Vi har Reels som har också en helt annan algoritm än resten av innehållet på Instagram. Och sen att man har slagit ihop liksom hela videodelen på Instagram. Och vi har ju massa andra funktioner på Instagram också. Och det gör ju att du behöver skapa ett enskilt innehåll för varje olika del för bara Instagram. Så att det är också en jätteutmaning att förstå så här, vad lägger jag upp i stories? Vad lägger jag upp i flödet på Instagram? Vad lägger jag upp i flödet på Facebook? Så att man också får den där effekten av de olika plattformarna. Och jag hör mer och mer att många som jobbar med TikTok skapar först unikt innehåll på TikTok. För oftast är det så att det även funkar exempelvis på Reels eller andra sociala kanaler. Medan om du jobbar med Instagram first eller Facebook first och sen ska dela det TikTok så är det tvärnit. Så man måste också förstå vilket innehåll som kan liksom streamas liksom på olika sociala kanaler för att få olika effekt och för att effektivisera det.
Mm.
För det är också en jätteutmaning det här med liksom, möjligheten finns, men det krävs också extremt mycket kompetens. Det krävs också att man har en otroligt bra strategi och plan för hur man ska utföra det. Och sen tiden i sig är ju en jätteutmaning för de flesta. Alla säger, det är så mycket att göra med sociala medier. Och det blir bara mer. Blir det.
Men hur ska man göra då? Nej, men det låter så här. Vi har ju alltid tänkt så här att vi börjar på en kanal, alltså för flera år sedan, att vi hade inte alla kanaler, utan vi började på någon kanal och så försökte vi göra den så bra vi kunde och sen så gick vi vidare till nästa och sådär. Men vi har ju några kanaler som vi fokuserar lite mer på, där vi till exempel har fokuserat mer på Instagram som en employer brand fokus, där vi delar mycket mer om vad som händer på företaget, de som jobbar här, mycket mer personligt innehåll i stories och sådär, delar mycket av arbetsvardagen och så. Och på LinkedIn så fokuserar vi mycket mer på att liksom dela kunskap.
Mm.
Så har vi liksom delat upp det. Och det är väl ungefär de två plattformarna som vi använder mest.
Mm.
Och fokuserar väldigt mycket på. Men mer strategi än så har vi inte, mer än att vi vet ungefär att vi vill försöka driva trafik till webben. Men hur ska man börja? Hur ska man tänka när man så här... Okej, strategi, behöver man börja tänka på det? Ska man börja tänka på vad man har för mål? Ska man börja tänka på... vilken kanal? Vad är steg ett, Cecilia?
Steg ett är precis som ni är inne på, att sätta ett mål. Nu hade ju ni ett huvudsakligt mål för alla sociala kanaler, det är att driva trafik. Och bara den blir lite problematisk när vi kliver in på ett socialt medie som Instagram, som inte är så himla bra på att liksom länka och driva trafik från. Så att här skulle jag direkt gå in och sätta en kanalspecifik strategi eller målsättning. Att vad är målet för oss att vara på Instagram och på Facebook och LinkedIn. Så att de blir mer specifika. Och det jag gillar också är att i sin målsättning, i sin kanalspecifika målsättning, även inkludera målgruppen. Vi ska driva trafik från det här segmentet eller från den här målgruppen. För de som söker jobb eller för de som är intresserade av den här produkten. Det blir mycket mer tydligt vem det är man riktar sig till. För att målsättningen att bara driva trafik, den ger ju inte mer affärer egentligen. Så att vi måste ännu mer fokusera på målgruppen. Vem är målgruppen vi faktiskt ska prata till? För det kommer avgöra hur vi bygger vår visuella identitet. Den bestämmer vilket innehåll som kommer vara intressant. Den kommer också bestämma hur mycket vi faktiskt kan konvertera via sociala medier. För att bara ha ett huvudsakligt ganska brett mål gör ju egentligen att det inte sätts kvalitativt. Och även om vi sätter att vi ska liksom öka följarna på 10%. Men det kan vara så här, vilka följare är det vi ska öka med 10% i så fall. För det är också, återigen, kvalitet. Man kan säkert konvertera massvis mer med de följarna man faktiskt har. Eller inte alls. För det beror på vilken strategi man har haft för att få sina följare. Så att målgruppen skulle jag säga allt för att lyckas i sociala kanaler. Så att jag tror att vi framöver nu kommer behöva bli ännu mer tydliga i målsättningen till mer kvalitativt innehåll. Kvalitativa mål, kvalitativa följare. För då kommer vi också se mycket mer effekt av sociala medier. Och inte den här, vi ska ha så många följare som möjligt. Vi ska ha så riktigt som möjligt. Vi ska ha så många klick som möjligt. Mm. Och sen när vi har det då, och vi ändå inte får fler affärer. Då betyder det att vi behöver ha en annan strategi. Och det är lite där vi är just nu.
Mm. Men okej, okay, men det är bra. Och det känns ju väldigt rimligt. Men hur ska man göra? För jag tror att man kan ju ha olika målgrupper. Det tycker jag är väldigt utmanande, att ha olika målgrupper. Det hade varit superenkelt om vi låt säga bara skulle prata med ekonomer på företag i en viss bransch. Mm. Eller bara marknadschefer. Men om man ska prata med flera målgrupper, där tycker jag det känns som en jättestor utmaning att, att ena dagen dela ett inlägg som riktar sig till någon och sen så nästa dag till någon annan. Stöter ni på den utmaningen ibland, Cecilia?
Alltid. Och det säger vi också alltid, att man måste välja. För man kan inte skapa kommunikation som är liksom väldigt rörig. Eller som, för till slut så passar den ju inte till någon. För man träffar så sällan rätt hos målgrupper med innehållet att de inte tycker att man är intressant. Så där får man då exempelvis titta på de olika målgrupperna vi har. Har de något gemensamt? Har de ett behov som vi löser? Och med så sätt skapar innehåll kring det behovet. Då kan man kanske få in mer målgrupper. Så att man inte fastnar vid den här titeln. Man inte fastnar vid kön eller ålder till exempelvis. Utan att det finns kanske ett intresse eller behov som mer gynnas av er kommunikation och bygger utifrån det. Då får man med mer målgrupper. Men sen kan det finnas tydliga liksom inriktningar att vissa sociala kanaler fungerar för bättre för olika målgrupper. Exempelvis har vi kanske fler följare, och här får man granska sin statistik. Vi vet ju att vi på Digitalsnack har fler från offentlig sektor på LinkedIn till exempel. Och då är det ju en bra strategi för oss att skapa innehåll som är mer riktat mot dem där. Medan vi har mycket kommunikatörer eller marknadsförare som följer oss på Instagram. Och då blir mer kommunikationen där. Och sen finns det ju möjlighet att köpa sig en plats. Alltså via annonsering så kan vi vara mycket mer specifika med både budskap och också målgrupp. Så det kan vara i strategin också att vi säger att amen, i våra organiskt innehåll i sociala kanaler, alltså det som vi inte betalar för, där ska vi rikta oss till de här. Men de här som också är viktiga för oss, de gör vi olika kampanjer för via sociala eller paid social som det heter. Man köper sig en plats istället. Så bara man bestämmer sig för hur man ska dela upp målgrupperna och hur man når målgrupperna på olika sätt, så är det inga konstigheter att ha många målgrupper. Men man, just det organiska innehållet, det kan vi inte rikta oss på samma sätt, utan man har ju de följarna man har, eller de man förtjänar att ha, eller de man har skramlat ihop, eller vad man ska säga. Då behöver man ju, för att de ska tycka att det är värdefullt att fortsätta följa och integrera med ert innehåll, så behöver man också veta vilka de är och vad det är för utmaningar som de har som ni kan lösa.
Är det viktigt att ha många följare?
Absolut inte. Jag har träffat väldigt många som konverterar fantastiskt bra på sociala medier. Och då kanske de bara har 100 eller 1000 följare. Och så finns det de som har jättemånga följare, men gör inga affärer alls via sociala medier. Så det här med kvalitativa, allt från innehåll till liksom strategi till följare är jätteviktigt.
Men ska man då mer titta på engagemang och klick och sådana saker då, till exempel om man nu säger att man går på kvalitetsspåret liksom? Blir det de typen av mätetal som blir viktiga då? Nu skulle vi, ja, vi börjar närma oss det här med mäta också, tänker jag. För nu har vi liksom börjat grotta lite här.
Ja, men här. Och vi nämner ju ganska ofta när både jag pratar och när vi pratar tillsammans, så pratar vi om det här med effekten av sociala medier. Och sen pratar vi ibland om konvertering. Och det här är också bra att skilja på. Vad är effekt? Och är konverteringen effekt? Och är effekt alltid en konvertering? Och effekt behöver vi ha för att kunna göra en konvertering. Och effekt är egentligen där vi mäter ganska kortsiktigt. Och det kan vara att vi tittar på hur många vi har nått. Alltså räckvidd eller exponeringar som är antal. Liksom träffytor som vi har fått under exempelvis en månad. Det kan också vara antal sparade inlägg på Instagram. Så att det är liksom, och effekten av det är att vi kan få fler, ökar räckvidden, ökar antal sparade inlägg. Då märker vi av en effekt av sociala medier. Det vi gör ger en större och bättre effekt. Och sen har vi det här med konvertering. Det är klart att om man inte skapar en effekt med sociala medier, alltså att man inte når ut mer, att man inte skapar mer kvalitativt innehåll, att man får mer interaktion på innehållet, fler sparade inlägg, då är det också svårare såklart att få mer liksom konverteringar från sociala medier. Så att de där går liksom hand i hand. Men det som jag tänker på är att konvertering via sociala medier kan ta väldigt lång tid. Medan effekt kan vi mäta väldigt, väldigt snabbt. Så att de här två mätpunkterna är väldigt, väldigt bra.
Just det. Ja, men det är bra. Och där vet vi också liksom sen innan att det är ju svårt att liksom veta exakt varifrån en konvertering kommer. Om en konvertering på webben skulle vara till exempel att man vill ha ett möte eller gå igenom produkten eller vad det nu kan vara. Då kan det ju vara att man har stött oss på sociala medier och sen har man läst på webben och sen har man gjort något annat. Man kan få prata med säljare. Det är väldigt många olika saker som bidrar. Så att det är det där, det är väldigt skönt om du var så här en sak och så var det klockrent en sak.
Ja, men precis. Och vi är ju mer komplexa än så. För vi pratade tidigare om att när man jobbar med sociala medier så måste man vara duktig på att liksom skapa relationer, försäljning, marknadsföring, kommunikation. Och man ska tycka, eller vara ännu duktigare på liksom försäljningsbiten i sociala medier. Då kommer man förstå att man inte kan liksom skrika ut budskap och tro att man kommer få fler konverteringar eller få fler klick till webbplatsen. Utan när du gör en gedigen liksom säljprocess så träffar du personen innan och lyssnar in och skapar känslor tillsammans. Och när du förstår vilket behov som personen faktiskt har, då kan du börja bygga en bro liksom till att bearbeta tankarna hos personen att faktiskt välja dig eller dina produkter eller tjänster eller vad det kan vara. Mm. Och absolut sist så lägger du in den där när du vet att amen, nu hör jag intresseklockorna ringa. Amen, då kan jag, här har du en länk eller här har vi ett bra erbjudande. Och det är så lätt att i sociala medier när vi har de här kanalerna att direkt gå på det där liksom säljbudskapet. Att det är det enda som krävs. Men innan dess så måste man ha byggt upp en bra känsla kring företaget, kring varumärket. Så att den största och bästa investeringen vi kan göra när det kommer till kommunikation och marknadsföring är ju att satsa på att bygga ens varumärke. För det är sånt som håller över tid. För vi har ju mycket algoritmförändringar och kommer ske väldigt, väldigt mycket inom kort inom sociala medier. Tack vare TikTok. Det gör att de som har starka varumärken kommer hålla även om algoritmen förändras. Medan de som inte har det, de kanske satsar mer på de här korta hacksen till exempel. Att men nu satsar vi bara på Reels för att det ger bäst liksom räckvidd just nu. Och så hoppar man på massvis med trender bara för att få så mycket räckvidd som möjligt. Och sen ändras algoritmen då för Reels. Då står man där och inte har någon affär längre på sociala medier. Så bygga varumärke är den bästa investering företag kan göra. Både liksom på och av sociala medier såklart. Men det svajar inte lika mycket.
Just det. Men alltså, nu har vi varit inne på jättemånga bra saker här. Och i början sa du det här med att lyckas på sociala medier. När skulle du säga att man har lyckats?
Ja, det är ju en egen definition som man behöver och liksom säga till sig själv med den här målbilden som du var inne på. Men det är ju så att driva trafik till webbplatsen. Den är lite för ospecifik för att veta att man har lyckats med sociala medier. För det kan ju vara så här, ja men vi fick ju 2 klick till webbplatsen från sociala medier. Då måste det ju innebära att vi har lyckats. Om vi inte definierar den ännu tydligare än så. Så att allting handlar ju om målbilden, vad är det man vill uppnå med sociala medier. Då vet man ju om man har fått effekt och om man har lyckats eller inte.
Ja, jag hade hoppats att vi hade haft ett jättetydligt svar här, så det var lätt att checka. Det var ju synd att det var unikt för varje företag att man får sätta sitt eget mål då. Ja, men vad heter det? Vi har ju några snabba frågor också. Jag vet inte hur snabba de är egentligen, så att vi får väl se. Men här kommer några frågor i alla fall till dig, Cecilia. Så får vi se hur de blir då. Men detta är nog en vanlig fråga som jag tror att ni får ofta. Och det är ju hur många inlägg i veckan och är det olika per kanal?
Ja, det är väldigt olika per kanal. Tittar vi exempelvis på Twitter så kanske det krävs att du tweetar en gång i timmen för att vara relevant i flödet. Det är ju så otroligt liksom, nyhetspushande i den kanalen. Tittar vi på LinkedIn så skulle du spamma hela flödet om du liksom la ett inlägg i timmen. Där kanske det är mer om du verkligen skapar ett kvalitativt innehåll. Så kanske det räcker med ett i veckan. Tittar vi på Instagram. Där är det kanske 2 om dagen ungefär som man har räknat ut ger liksom bäst effekt. Och sen är det många giv med olika, och där är också liksom att testa och se. Mm. Det är också olika vilken bransch, men också vilken målgrupp man har. Mm. Så har man en äldre målgrupp men använder Instagram, då kan man heller inte pusha så himla mycket innehåll. För de är inte lika aktiva som unga som går in flera gånger per dag. Så det är också återigen identifiera hur målgruppens beteende är på sociala medier. Så att man också har ett rätt flow där. Så att man varken är för mycket eller för lite. För det är ingen som kommer sakna dig om du slutar att posta saker på Instagram. Men däremot så kommer man ju inte ha en chans att få någon effekt av sociala medier om man inte postar löpande. Så att man behöver hitta liksom sin balans.
Okej, det blir en följdfråga här på detta. Det här är utanför de här tidsnabba. Men finns det någon risk med att posta för mycket? Kanske inte varje timme då. Det känns som att det kan ju liksom, så, det är too much. Men låt säga att finns det någon risk med att posta varje dag?
Det finns alltid risk att skapa mycket eller innehåll överlag i sociala kanaler om det inte är relevant för målgruppen. Det spelar ingen roll om man gör 2 om dagen eller 1 i veckan. Om det inte är relevant för målgruppen, då kommer man inte följa ändå. Så att så länge man har relevant innehåll och granska lite liksom tempot på plattformen man är på, vilket socialt media man har använt, också tempot för hur mycket liksom är bristningsgränsen för min målgrupp, då tror jag man hittar liksom ekvationen ganska bra.
Snyggt.
Och det här med bilder då, är det helt ute?
Vi har ju en algoritm som det ser ut nu som premieras mycket videoinnehåll. Men med det sagt så är det ju också att vi har vant oss vid video som innehåll. För att det förklarar saker på ett bättre sätt. Och vi ser att många tycker att det är väldigt, väldigt putsat och retuscherat. Det är tröttsamt. Att det får oss att må dåligt. När det en gång i tiden sa att det var inspirerande, så är det mer ganska tufft att klimat nu att gå in på sociala kanaler och se hur någon har helt perfekt hem, alltid städat, alltid liksom perfekt hy. Det finns ju ingen som lever så. Mm. Och det gör också att vi har ställt alldeles för höga krav på oss kanske på grund av vad vi ser i sociala kanaler. Så att vi ser att det skiftar väldigt mycket där video ju är ganska förlåtande till retuschering. För det gör ju också att man ser hur någon ser ut, hur den rör sig, hur man pratar, hur ljudet, liksom hur ens röst är, blir mycket mer äkta. Mm. Bild är såklart inte alls ute, men man ska tänka att den inte ska vara så retuscherad. Man behöver inte lägga massvis med tid och pengar på att retuschera bilder framöver. Det är helt okej att de är suddiga, där går vi kanske gränsen. Men de behöver inte vara liksom supersnygga.
Mm. Ja, men grymt. En annan fråga då, lite relaterat till det där, hur ofta ska man posta? Åt andra hållet då? Är det farligt att låta det vara helt tyst ibland?
Det är det. För att sociala kanalerna har en tidsuppfattning kan man säga på 28 dagar. Och sen liksom nollställs lite liksom algoritmen. Så att har man inte integrerat med ett företag under 28 dagar så försvinner man lite ur flödet. Och det här är ju ett sätt för att vi ska få så aktuellt och intressant innehåll i våra flöden som möjligt. Så måste ju då sociala kanalerna uppfatta vad som är intressant för dig. Och det gör ju de genom att du har integrerat, klickat på något, en annons, ett inlägg, besökt din profil. Något av de liksom olika signalerna. Och då kommer du få upp deras content i innehållet. Men efter en stund när du slutar att integrera med ett företags liksom innehåll på olika sätt, då sänder du en ganska tydlig signal att det här var inte intressant för dig. Då försvinner ju du ur liksom deras flöde. Och det är ett naturligt sätt för att vi börjar följa fler konton, det är mer innehåll i flödena. Så att det är liksom en sån här urskiljningsprocess. Mm. Det gör ju att om man postar alldeles för sällan så har man ju mindre chans att få den interaktionen såklart. Och ju mer man postar, ju mer större sannolikhet är det ju såklart att man träffar på målgruppen och att de integrerar. Och det är ju också en bra strategi att man kanske använder sig av fler format än bara flödesposter. Man kanske engagerar i olika grupper på Facebook eller på LinkedIn Man kanske försöker att engagera liksom medarbetarna med sina personprofiler på LinkedIn. Man kan ha göra quiz i stories. Massor med olika. Så ju fler liksom olika format och delar vi använder de sociala kanalerna, ju mer träffytor och mer chans har vi att integrera.
Just det. Men bör man finnas på många kanaler eller ska man satsa liksom all in på en?
Det är svårt att säga att man ska sätta all in på en, men man ska sätta, man ska använda de kanalerna, den målgruppen som du har finns, och göra det riktigt bra. Och precis som Frida du var inne på, det är att ni börjar med en kanal och gör den ganska bra, och då kanske är att men vi ska vara jätteduktiga och göra, skapa jätte liksom matnyttigt och värdefullt innehåll i flödet. Våra målsättning är att vi ska vara bra på hela Instagram 2024 exempelvis. Så att det kan finnas en målsättning dit man är på väg med olika stegmoment. För det kan bli för mycket att när man kastar sig in liksom på Instagram, så ska man ha den där snygga visuella identiteten som man ska följa i flödet. Man ska skapa den här innehållstaktiken för liksom stories. Man ska skapa också allt material man ska följa upp och så här. Det kan bli för mycket. Så att det är bättre att man börjar att vara bra på en liten del och sen gör en plan hur man kan bli bra på hela kanalen eller två kanaler. Så att det där beror ju helt och hållet på vilken målgrupp men också vilka tid och resurs man har att lägga på dem.
Jag tänker Pernilla, du har ju barn i den här åldern, eller kanske ett av dina barn i alla fall är i TikTok ålder precis kanske. Så jag tänker, vad tror du? Borde vi vara på TikTok, Pernilla?
Jättebra fråga. Ja, då överlåter jag till experten i samtalet här.
Det som jag tycker är mest intressant på TikTok är liksom inte att se kanske vad kidsen gör på TikTok, utan andra mätningar som görs, exempelvis att TikTok är den mest besökta liksom webbplatsen under Q4 2021 och liksom början av 2022. Och det ger en indikation att vi använder inte bara TikTok för att traditionellt lägga upp och ta del av innehåll, utan det har blivit en gigantisk sökmotor. Det vi tittar på, om man är duktig på att plåta i trädgården, då får man kanske så här 5 minuters tips på hur man kan skapa liksom en balkongplantering. Det finns jättemycket så här do it yourself videos, eller du fastnar på matten och jag har ingen aning om hur du ska liksom räkna ut ett mattetal. Det finns allt där kring liksom kunskap. Så att det som vi kanske hade generation Z använde YouTube för några år sedan, att söka på saker, använder vi nu sociala medier. Och TikTok är ju en fantastisk sökmotor om man jämför med andra sociala kanaler faktiskt. Så det gör också en indikation vart det är på väg någonstans, att vi kommer använda sociala medier till så mycket mer än bara liksom ta del av innehåll, utan här kommer det vara en kunskapskälla utav liksom högsta rang framöver. Så att är man idag på liksom YouTube, bygger upp liksom sökmotor, optimerat innehåll på sin liksom webbplats, det behöver vi också fundera på hur vi kan göra med sociala kanaler.
Ja, men det är spännande, och där antar jag också att man får utvärdera liksom sin målgrupp och ha någon idé om ifall den finns där. Och när det är så många som är där, så kan man ju kanske tänka att det är inte helt orimligt att ens målgrupp kommer att finnas där om en stund i alla fall.
Ja, verkligen.
Just det.
Det är superintressant, alltså det här med matlagning är ju rätt stort också på TikTok, så det känns som att dagens barn egentligen, och kanske ungdomar, de lär sig att laga mat också via TikTok. Alltså på tal om så här snabba saker att konsumera, recept till exempel.
Ja, men exakt, och just att sociala medier blir ju liksom det sprids i kanaler eller sätt som vi innan inte liksom har sett. När jag fick hem liksom min HelloFresh-kasse så fanns det TikTok-recept, precis som du. Och det gör ju att de här världarna liksom blurrar samman, att sociala medier får så otroligt stor plats i allt vi gör i livet, så kommer sociala medier finnas där som en del i processen.
Men vad heter det, lite om det här med nästa trend och vad som är på gång då? Alltså Be Real har vi ju ändå börjat höra lite om. Ytterst lite ska jag meddela. Det här är inte mitt specialistområde. Men det är väl någon typ av sociala medier ny-ish. Men det har liksom kommit upp nu lite under 2022. Och som jag förstår det så ska man under typ 2 minuter så får man någon slags notis i sitt gäng man har där. man säger att man har, och så ska alla ta en bild samtidigt. Det handlar liksom om den äkta bilden, lite som du var inne på, Cecilia, att man är rätt trött på det här väldigt redigerade. Är det någonting som vi ser komma mer och mer här nu?
Ja, vi har utvärderat det här i en podd som kommer faktiskt, och då min kollega Jenny har testat Reel på riktigt liksom, under en period. Och hon var liksom inte alls superlycklig av den här appen. Och det kanske blir lite för äkta att man bara har 2 minuter. Och det är också liksom det som den får mest kritik för. Men det kan vara en vanesak också. Att många säger, men där satt jag med värsta liksom skärkbrickan. Och då kom inte pushnotisen för mig att ha den där bilden. Men sen när det var kaos, jag skulle lägga 2 barn. Jag hade precis sminkat av mig. Då kom Be Real-notisen att jag skulle. Och då fotar den ju 2 kameror. Så den fotar dig och vad du ser liksom andra sidan. Och det är klart, det kan bli
spännande. Alltså, bra poddtips då. Då får vi lyssna in på den kommande podden om vi vill veta mer om den här.
Ja, men precis. Och det kan ju vara så att just den här funktionen är ju ganska rätt i tiden när vi pratar liksom oretuscherat. Men TikTok har ju redan plockat in den här, så det kan ju vara så att de här stora drakarna plockar in funktionen i sin egna. Och då kan det vara slutet för liksom Be Real-appen.
Men då är det lite som den här, vad hette den som kom nu för ett tag sedan? Man fick ju inte komma med, det är den här.
Clubhouse.
Ja, Clubhouse, exakt. Ja. Den gick ju upp och ner snabbt, kan man säga.
Ja, men precis. Och Twitter plockade ju in den i Twitter Spaces nu. Så att det är väl också en trend vi ser att liksom ljud, poddar och liknande flyttas in i sociala medier. Så att återigen, att sociala medier kommer inte vara alls när vi tänker oss med liksom ta del av innehåll framöver, utan det kommer vara en gigantisk liksom transportsträcka till lite olika, liksom en infrastruktur till alla digitala tjänster som vi ska hantera. Det kommer gå via sociala kanaler.
Och allra sista frågan då, och den är ju då en jättestor fråga egentligen. Hur viktigt är det att tänka på algoritmerna egentligen? Eller kan man komma undan med att bara göra lite bra innehåll?
Vilken fantastisk sista bra fråga. Och det är både och. För att dels så behöver vi förstå att det finns algoritmer. Men också hur man kan nyttja algoritmerna i, liksom, ibland. Så att lägga till grund en väldigt bra liksom, strategi kommer över tid inte påverka så mycket av algoritmförändringar. Däremot så kan man dra nytta av algoritmförändringar liksom, eller vad som funkar på algoritmen för att få lite olika boost ibland. Och det kan vara exempelvis att man hoppar på någon trend ibland kring Reel som funkar med strategin som du har satt i grunden. Då liksom kombinerar de båda två. Så att man kan strunta i algoritmerna om man har gjort sin hemläxa och har en solid, bra strategi för sociala medier. Men det kan vara bra om man vill ha en liten boost ibland i sina kanaler. Att man också har lite koll på hur algoritmerna funkar just nu och vad man drar mest nytta av. Så både och är bra.
Både och. Ja, men det är bra. Jag tror det är viktigt också med en balans där. För jag menar, man hör ju liksom allting hela tiden, så att man inte får redigera eller att man måste få en like inom den här tiden. Eller till slut blir det ju svårt att faktiskt upprätthålla den nivån av specifikhet med algoritmerna. Men det låter som att man kommer rätt så långt på att faktiskt ha en väldigt bra bas och utgå från den hela tiden. Så att de där små detaljalgoritmgrejerna som man har lite koll på kanske inte är de allra viktigaste att hela tiden fokusera på. Så bra.
Verkligen. Det var 10 inte så snabba, men väldigt bra svar från dig, Cecilia.
Väldigt
intressant. Snyggt.
Bra. Men stort tack, Cecilia, till dig för att du gästade podden.
Tack ska ni ha.
Och stort tack till dig som har lyssnat. Tyckte du det här var spännande och intressant, så ska du prenumerera eller lyssna på den plattformen som du hänger på.